P3, Sveriges Radio.
Södra Ungern, 29 augusti 1526. Dagens mitt är passerad och vid horisontens rand tonar en blandning av röda, gula och gröna färger upp sig. Flaggor och standar av hästsvansar vajar för vinden. Till det taktfasta ljudet av trummor och blåsinstrumentens gällarop radar trupperna upp sig. Som en flodvåg utan stopp strömmar de ut längs med slagfältets kant. För den skräckslagna motståndarsidan är det som en mardröm i vaket tillstånd. Hur många är de? 50? Nej, 70? Nej, 100? 1000? Och vetskapen vilka de är gör inte rädslan mindre. Janitjarerna, elitförbandet. En väloljad maskin, lojala och skoningslösa, bortom vett och sans. Och nu rullas nästa skräckmoment fram. Som kolossala, ihåliga pelare laddade med gigantiska stenblock gör de ökända dödsbringarna entré. De osmanska kanonerna. Och framför sin enorma armé rider truppernas magnifika härförare. Lång och smal, med stor vit turban som pryder huvudet. Och under de skarpa ögonbrynen syns en gnistrande intelligent blick. Det här är sultanernas sultan. Ledarnas ledare. Guds skugga på jorden. Så ger han orden. Och Suleiman den stores män brakar med full kraft rakt in i Europa.
Det här är berättelsen om Suleiman den store, härskare under osmanernas guldålder. En barmhärtig reformator och statsman, men också en kallblodig strateg som inte backar för att röja vare sig fiender eller familj ur vägen, om så krävdes.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Den gigantiska armén som står uppradad vid utkanten av den vidsträckta Mohajslätten är drillad till perfektion i varje moment. Och de är gränslöst trogna sin ledare, Suleiman den första. Eller som han kallas för av sina motståndare, den magnifike, Suleiman den store, sultan över det mäktiga osmanska riket. Ett imperium som aldrig tycks sluta växa. Och som nu med full kraft bankar på porten till Europa. Men Suleiman är inte bara en råbarkad erövrare. Hans mål är större. Att ändra på själva bilden av sitt folk. Från skrämmande östligt hot till jämlik förhandlingspartner. Någon som har en lika självklar plats vid stormakternas bord som alla andra. Och både respekt och storslagen framgång ligger i korten för honom. Men det gör också oket av att bära ett helt imperium på sina axlar. En börda så tung att den till slut kommer krossa Suleimans själ och begrava hans hjärta på slagfältet. När sultanen står där vid den ungerska fronten är han ingen novis, trots att han bara suttit på sin post i 6 år. Hans regentkarriär har hållit ett rasande tempo. Listan över hans bedrifter är redan lång och imponerande. Och vi tar en sväng tillbaka till den där dagen när den unge Suleiman fick ta emot Osmans gyllene svärd. Åtta dagar i sträck har han ridit. Och det torra vägdammet täcker både honom och den frustande hästen. I fjärran skymtar vackert smyckade moskéer. Och minareterna står som i givakt. Vid det smala sundet på spåren böljar Marmara sjön ut sig. Det är vatten som förbinder Svarta havet med sitt saltare syskon Medelhavet. Och framför honom ligger äntligen målet. Rikets huvudstad. Istanbul. Eller vad ska vi egentligen kalla det här stället?
Vår store sultan skulle nog ha kallat den för Konstantinopel, men sen efterhand så fick den ett annat namn, nämligen Istanbul.
Det här är Anders Björnsson, journalist och författare till boken Osmanernas rike, ett försummat europeiskt arv.
Ordet har det antagits betyda i staden, och det var en kosmopolitisk, en internationell stad.
Men för att slippa förvirringen kommer vi för enkelhetens skull fortsätta kalla stan för Istanbul. När Süleyman närmar sig stadsportarna, där på sensommaren 1520, är det troligen med en blandning av spänd förväntan och sorg. För anledningen till den långa ritten är att någon nära honom fallit ifrån. Süleymans pappa, Selim den första, är död. Men för många, för att inte säga nästan alla, kommer det här inte att tas emot som en jätteförlust. För som sultan verkar Selim den första ha tillämpat en hänsynslös version av principen management by fear. Och utrikes är han känd som en landhungrig imperieutvidgare.
Hans pappa var ju verkligen otroligt krigisk. Han utvidgade riket, dels österut genom att slå till mot safaviderna, alltså de som hade makten i det gamla perseriket, och sedan söderut genom erövringar av dagens Syrien, Palestina och Egypten.
Än så länge hålls den gamla sultanens död hemlig för allmänheten och framförallt för militären. Allt för att bibehålla lugnet och förhindra uppror tills den nya sultanen är på plats. Vilket han nu alltså är. I en högstämd ceremoni placeras det gyllene svärdet av Osman, som tillhört rikets grundare, om livet på den 26-åriga Süleyman. Och med det är platsen på tronen hans. Nu kan han titulera sig Süleyman den första, den tionde sultanen av Osmanska riket, år 1520. Enligt vår tideräkning alltså. I den muslimska kalendern, som utgår från när Mohammed emigrerar från Mekka till Medina, är det ett annat årtal som gäller. Där är vi i den första halvan av 900-talet. Men vi håller oss till den svenska almanackan och stannar på 1500-talet. Där nyheten om den 26-åriga Suleimans trontillträde tas emot med glädje. Äntligen ska man slippa det skoningslösa lejonet Selim. Och i hans ställe få ett fromt lamm. Den här milde ynglingen kommer ställa till minimalt med bekymmer, tänker kanske de kringliggande ländernas regenter. Men ännu har de inte sett hela bilden av Süleyman. För det ska visa sig att det fromma lammet bara är fromt så länge man stryker det medhårs. För Süleyman har ärvt det ursinniga lejonet från sin far. Och snart kommer vilddjurets vrål och eka över hela den europeiska kontinenten. Från sin plats i Topkapi-palatset i Istanbul kan alltså Süleyman den första blicka ut över sitt rike. Som minsann inte är något litet ställe.
Väster om så ligger ju alltså nuvarande Rumänien, Makedonien, Grekland, delar av Serbien. Och österut så ligger det stora Anatolien. Men med Selim så har ju också tillkommit då de arabiska provinserna. Så att det här är ett rike som består egentligen av tre olika delar. Alltså europeiskt, asiatiskt och arabiskt.
Norrut ringlar sig gränsen bland annat längs floden Donaus virvlande vatten. Och på andra sidan den hittar vi en fiende som Süleyman gång på gång ska stångas mot under sin karriär. Ungern. Ett framstående rike när den här berättelsen inleds. På pappret råder visserligen fred mellan länderna, men gränstrakterna är inte precis lugna och stillsamma. Ungrarna gör hela tiden små attacker in på osmansk mark. Och att mindre stridigheter bryter ut hör till vardagen. Ett irritationsmoment för den färska sultanen, som gärna vill kväsa ungrarna. Han börjar med taktiken att fråga snällt om de kanske vill ingå en sorts allians, som verkar innebära att Ungern ska betala tribut till Süleyman och låta honom göra i stort sett vad han vill i landet. Och i gengäld slipper de attack från honom. Förslaget skickas brådskande till den ungerska kungen, som konstigt nog inte nappar på det generösa erbjudandet, utan raskt verkar lägga det i runda arkivet, alltså rakt ner i papperskorgen. Och budbäraren går ett ännu bistrare öde till mötes, för han får plikta med sitt liv, förmodligen genom halshuggning. När beskedet om det okamratliga ungerska bemötandet når Süleyman, växte där slumrande lejonet ur sin dvala. Sultanen beordrar genast en attack mot gränstrakternas bländande vita pärla, Belgrad, som på den här tiden ligger på ungerskt territorium. Så från Istanbul traskar inte mindre än 100 000 osmanska soldater iväg. Och efter en lång och mödosam färd i kamp mot vädrets makter inleds belägringen. Mot slutet av sommaren 1521 står det klart. Belgrad har fallit och Suleiman utropar sig som segrare. Men för en ambitiös ung regent finns ingen tid att vila. Det blir avfärd direkt till nästa front. En mycket strategiskt viktig ö i Medelhavet. Där en sällsynt nervpåfrestande krigföring väntar de osmanska soldaterna.
Rhodos, september 1522. Spadtag efter spadtag avancerar de långsamt framåt när deras tunnlar gräver sig allt längre in under fästningen ovanför. Här nere i luften svår att andas och de tillfälliga brädor som håller uppe taket av jord knakar betänkligt. Ovanifrån hörs det dova, dämpade ljudet från musköternas och kanonernas knallar, svärdklingornas sjungande och stridsropens eko. Men det är inte sådana läten som de turkiska grävarna fruktar mest, utan något så oförargligt som pinglandet från en liten klocka. Dödens bjällra. Fiendens larmsystem som spårar vibrationerna från grävtagen. Och skulle alarmet ljuda är det ute med dem. För det här är en katt- och råttalek med livet som insats. Och om de blir upptäckta kommer snart motståndarna att snabbt gräva sig ner. När bomberna sen briserar kommer tunneln att kollapsa och de underjordiska soldaterna blir levande begravda. Så sätts ännu en hacka i jorden och alla lyssnar på helspänn.
Sapörer kallas de ingenjörssoldater som fått det otacksamma uppdraget att gräva tunnlar under motståndarnas fästning i syfte att försvaga den kraftiga försvarsmuren. Och fienden bakom den är ett envist gäng som inte bara drivs av krigslust utan också av religiös glöd.
På Rhodos så bor sedan 100 år tillbaka en riddarorden, så kallade Johanniterriddarna. Och där drev de inte enbart fredlig verksamhet, utan de etablerade sig, kan man säga, som sjörövare, som rovriddare till sjöss. Och de störde i väldigt hög grad handeln, inte minst handeln mellan osmanerna och de nyerövrade arabiska provinserna i söder. De låg ju mitt emellan där. Och det där ville ju sultanen undanröja.
Men trots att Suleimans styrkor är numerärt överlägsna blir de envisa riddarna en svår knäckt nöt. Dagar blir till veckor, som blir till månader. Men inget genombrott sker. Trött på det utdragna krigandet skickar Suleiman över ett fredsförslag med en medföljande hälsning. Att om det inte skrivs på kommer inte ens katterna på ön att skonas. När det inte accepteras vrider osmanerna upp värmen. Två kristna fångar skickas över. Och deras kroppar bär på budskapet om vad som väntar om det inte blir kapitulation snart. De är stympade. Öronen är avhuggna. Och där deras näsor en gång satt gapar blodiga hål. Johanniterriddarna håller ändå ut, trots hotet och trots att läget på sikt är hopplöst för dem. Och den osmanska jättearmén, precis som i Belgrad på 100 000 man, lider faktiskt svåra förluster av både motståndet och sjukdomarna som drar fram i soldatlägren. Men till slut lyckas ändå den osmanska krigsmaskinen tvinga ner Rhodos riddare på knä och de får fri lejd och lämna ön. Katterna på Rhodos då? Hur går det för dem? Och vi hoppas i alla fall att Suleiman lämnar dem i fred. I början av 1523 återvänder den 28-åriga Suleiman till Istanbul. Och han har all anledning att vara nöjd med sig själv. Han har fått en riktig raketstart. Och hittills krossat allt motstånd han stött på. Men det har han förstås inte gjort ensam. Vid sin sida har han en mycket kompetent assistent. Som också råkar vara sultanens allra bästa vän. Ibrahim.
Han föds troligtvis 1495 i gränstrakterna mellan Albanien och Grekland. Han rövades bort. Det var inte ovanligt på den tiden. Och den här killen Ibrahim, han hamnade i fångenskap och blev förslavad också. Och där träffade han, troligtvis 1514, Suleiman, som då inte var sultan utan som var en av prinsarna. De lärde känna varandra och uppskatta varandra. Och det ledde ju till sen att Ibrahim, när Suleiman hade kommit till makten, blev en av hans närmaste förtrogna.
Suleiman och Ibrahim vandrar på livets och karriärens väg tillsammans. För sultanen ser till att vännen också klättrar. Och nu är det dags för ett riktigt stort kliv. Suleiman har nämligen nyligen gjort sig av med sin närmaste rådgivare, storvisiren. Och posten som Osmanska rikets ungefärliga motsvarighet till premiärminister är redo att fyllas av Ibrahim. Men när Suleiman erbjuder sin vän det prestigefyllda storvisirsuppdraget tvekar Ibrahim. För det är inte entydigt positivt att hamna för högt upp i hierarkin. Där är man sårbar. En måltavla för andra makthungriga spelare. Men sultanen lugnar honom. Så länge jag är vid makten kommer inget hända dig, försäkrar han. Det betryggande löftet övertygar Ibrahim. Och han tackar ja. Förmodligen menar Suleiman det han säger. Att han kommer att hålla Ibrahim under sina vingars beskydd. Men Ibrahim borde kanske ha gett akt på den försiktiga lilla rösten i sitt inre. För en dag kommer sultanens ord att eka tomt. Och vänskapen får ett abrupt och mörkt slut. Så, efter drygt ett par år på tronen har Suleiman alltså lyckats med två stora militära kampanjer och stuvat om i sitt politiska toppskikt. Men vänta lite nu, säger ni som hört ett och annat avsnitt av det här programmet. Borde det inte dyka upp någon dam i vår huvudpersons liv snart? För att säkra tronföljden måste ju en regent ha en kvinna vid sin sida. Och jo då, på den fronten råder det inte någon brist.
Istanbul, 1520-tal. Ut ur de marmorklädda rummen, genom hela byggnaden, klingar rogivande och melankolisk musik. Det är några av kvinnorna som spelar en vacker men vemodig melodi tillsammans. En som påminner om deras hemtrakter. Tonerna får sällskap av vattnets porlande från ett av baden. I ett annat rum ligger en kvinna på en divan, djupt försjunken i en av sina favoritböcker. Bredvid henne, på golvets mosaik, leker hennes barn med en av palatsets katter. En av venuckerna ser på och skrattar till när han betraktar det lilla vilddjurets jakt efter ett virvlande sidenband. Tiden rör sig långsamt här och den gilla gången avbryts bara av ett besök från sultanen. Tills dess råder lugnet och ännu en dag i haremskvinnornas liv i Seraljen passerar sakta förbi.
Suleiman den första har inte bara en hustru. Han har många. Och de lever samlade i det som kallas för Seraljen. Alltså det osmanska haremets boning. En plats som genom historien har omgivits av stereotyper. Och rykten om att vara ett mystiskt näste. Med halvnakna kvinnor ständigt redo att tillfredsställa sin lystna härskares önskningar. Men verkligheten ser givetvis annorlunda ut.
De lever ju där helt avskärmat, alltså kvinnor som var då konkubiner, alltså sådana som han kunde idka sexuellt umgänge med. Och det var ju själva tanken det, att han skulle få avkommor genom de här konkubinerna i haremet. Men det var inte vilka tjänstekvinnor som helst. Man såg till att få de allra bästa, för att de skulle ju uppfostra eventuellt en blivande sultan.
Haremskvinnorna får en förstklassig utbildning och lever i en luxuös tillvaro. I princip inget saknas dem eller deras barn. Men deras paradis är en gyllene bur. För alla kvinnor här är fångar. Stulna från ett liv som hade kunnat se helt annorlunda ut.
De här hade ju kommit dit genom slavräder, genom razzior, framförallt i Europa. Men också Afrika, det var ju en stor handel med slavar på den här tiden.
Och syftet med allt det här är alltså barnalstrande. För att se till att det finns arvingar. Och Suleiman ligger bra till också på den fronten. Mustafa heter hans äldsta son. och mamma till honom är Mahidevran. Hon är Suleimans favoritkonkubin och hela haremets härskarinna. Men maktstrukturen i Seraljen är på väg att stöpas om. För det har dykt upp någon som kommer ställa allt på ända. Den förtrollande Roxelana.
Hon kom från en plats som idag ligger i Västukraina och kidnappades där på början 20-talet av tatarer som var på plundringståg. Och hon fördes till Krim där hon såldes på en slavmarknad, och på det sättet hamnade hon i Istanbul och i sultanens harem.
Om Roxelanas utseende verkar åsikterna gå isär. En del säger vacker, andra fulsnygg. Ingen vet, för det finns inga samtida porträtt. Men hon har en dragningskraft som går utöver eventuell skönhet.
Hon sägs ha varit rödhårig. Det var nog lite ovanligt på den här tiden och på den här platsen. Så hon stack ut, som vi skulle säga idag. Hon var en ganska gladlynt person. Och sultanen kom ju att älska henne. Det var inte bara hennes kropp, utan det var hennes själ också som han drogs till.
Och Roxelana, som vid hovet får namnet Hürrem, den glada, skänker inte bara kärlek till vår sultan. Hon blir också en litterär musa.
Min egen drottning, mitt allt, min älskade, min klara måne, min mest förtrogna, min enda, överlägsen alla skönheter, min sultan, mitt liv, min gåva, min värld. Mitt elixir från paradiset. Mitt Eden. Min vår. Min fröjd. Min glittrande dag. Min utsökta. Som ständigt mot mig ler.
Ja visst. Vår sultan är också skald. Under namnet Muhibbi. Älskaren. Skriver han en hel uppsjö dikter. Dedicerade till sin älskade Roxelana. Och hon besvarar hans vackra rader i brev efter brev. Som alla osar av kärlekstörst. Och sen Roxelana klev in på scenen har hela haremets dynamik förändrats. För även hon har skänkt Suleiman barn. Ögonstenen Mehmed. Både han och sonen Mustafa är kandidater till att få ärva tronen. Och det krävs ingen fjärrskådare för att se problemen som hopar sig vid horisonten. Nu när Suleiman håller Roxelana högre än alla andra. En framtida kamp mellan mödrarna och mellan sönerna är att vänta. Men Roxelanas makt sträcker sig längre än så. Hon är inte främmande för att ge sig in i politikens intriger om så krävs. Inte ens om den som måste manövreras ut är sultanens allra närmaste vän. Suleimans schema skulle nog kunna fyllas helt med krig, kärleksbestyr och poesiförfattande. Men vår produktive sultan gör plats för ytterligare ett projekt. Ett stort arbete som kommer bli hans bidrag till sitt lands historia. För i sitt hemland är han ju inte främst känd som Suleiman den magnifike eller Suleiman den store, som vi säger på svenska. Utan under ett annat tillnamn.
Suleiman lagstiftaren, och inte utan rätt, för han hade ett stort reformprogram. Han satsade mycket på högre utbildning till exempel. Han fick bort dödsstraff för många brott. Han gick in för böter istället. Han byggde ut ett nytt lagsystem som inte tog hänsyn till sharia-lagstiftningen och inte behövde göra det. Han byggde ut lagstiftningen. Det fanns ju knappast några lagar vid den här tiden. Det fanns sultanens direktiv och order. Men han skapade faktiskt ett system av lagar som var ganska modernt för sin tid.
Att reformera ett rikes lagstiftning stökas knappast av på en eftermiddag. Det tar tid. Många år ska passera innan lagarna är helt implementerade. Men till slut kommer Suleimans idoga arbete att ge frukt. Inte för att sultanen verkar ha någon brådska. Han har nämligen andra planer att ta itu med. Till exempel att nå sin efterlängtade status som jämbördig härskare bland andra europeiska styrande. Och för att det ska gå vägen är han helt på det klara med vad som måste göras. Projekt Porten till Europa, det som inleddes med krigandet mot Ungern, ska slutföras. Ingen som var med förra gången, för runt 5 år sedan, har nog glömt hur det var när den osmanska jättearmén tåga upp till Ungern. De kraftfulla hagelstormarna och obönhörliga ösregnen satte nog sina spår. Nu är det dags för en repris. Både för konflikten och vädret. Ännu en gång släpar sig en kolossal osmansk armé fram över dagens Bulgarien och Serbien. Den närmast monsunliknande nederbörd gör att floderna svämmar över alla breddar. Såväl trupper som hästar och gigantiska kanoner går förlorade i framforsande vatten och sank träskmark. Men disciplinen hos den nu 31-åriga Suleimans armé är osviklig. Och till slut når de ändå sitt mål. Det stora slättlandskapet utanför stan Mohács i Ungern. Precis där vi börjar vår historia. Den 29 augusti 1526. Med osmanerna redo för strid. Uppradade framför sina nervösa motståndare. Man kan nästan höra döden vässa sin lie. Och så går startskottet.
Stridsropen ekar över slätten och de ungerska ryttarna väller fram i ett ursinnigt tempo. Deras rustningar är alldeles för tunga och fienden övermäktig. Men de ger sig aldrig utan strid. Förundrat ser sultanen hur styrkorna dundrar in i hans egna trupper. Den här kampen måste ju snart vara avgjord. Men så rynkar han pannan. För ungrarna bryter sig igenom linjen och plötsligt är de alldeles nära sultanen själv. En grupp av de trogna janitjarerna sluter sig tätt kring sin härskare. Men den här striden måste Suleiman själv ge sig in i. Hans häst stegrar sig och med dragen sabel försvarar han sig tappet. Så plötsligt träffas han av något i bröstet. Några sekunders förvirring och oro sköljer över honom. Men lika snabbt viftar han bort det. Var det än kan ha varit är det bara en skråma. Och ivrigt manar den mäktiga sultanen på sina mannar igen. Aldrig att han accepterar ett nederlag nu. Inte när drömmarnas mål är så nära.
Ett tag ser det faktiskt ut som att ungrarna kanske skulle kunna ge osmanerna en match. Trots underläget. De 30 000 ungerska soldaterna kämpar besinningslöst. Men fienderna är 3 gånger så många och helt övermäktiga. Mot kvällen är slaget över. Och nästan hela den ungerska styrkan ligger död eller döende. Sultanen får fira seger tillsammans med Ibrahim. Som inte bara är en skicklig politiker, utan också en slipad militär. Och bara kort efter det avgörande slaget har de tagit sig till Budapest. Som vid den här tidpunkten i historien är 2 städer, Buda och Pest, på varsin sida om Donau. Utan större svårigheter intar Suleimans styrkor även dem. Och därmed står porten till Europa uppslagen på vid gavel. Genom den ska han galoppera in, med ett nytt mål i sikte. Nästa trofé ligger i hjärtat av kontinenten. Men först blir det en vända hem till Istanbul igen, för att lägga upp planerna. Men hur reagerar då resten av Europa på Suleimans framgångar? För att förstå det får vi kanske ta ett steg tillbaka och titta lite på vilka andra vi egentligen har att göra med på den politiska spelplanen vid den här tiden. I dagens Tyskland och stora delar av Centraleuropa hittar vi storspelaren Tysk-romerska riket, där ätten Habsburg regerar som kejsare. De är ofta i luven på fienden Frankrike. Frankrike är också då och då ute och härjar i dagens Italien, som på den här tiden består av ett antal småstater. I Spanien styr också den Habsburgska kejsaren. Portugal är en framstående handelsnation som konkurrerar med Osmanska riket om vem som ska ha på sig största kaptensmössan och kontrollera handeln över Indiska oceanen. Ingen av de här är väl jätteglad över att osmanerna är på väg in i Europa. Men främst en av spelarna ser ändå en möjlig vinst med det hela. Från Suleimans perspektiv är det framförallt en del av den här brokiga buketten som är värst. Habsburgarna. Det är det inte bara han som tycker. Och en gemensam fiende kan ju faktiskt fungera som en utmärkt grund att bygga en vänskap på.
Fransmännen fick slå sig ner i de osmanska länderna och provinserna och bedriva handel om de betalade lite tullar och avgifter och så vidare. Redan i mitten av 1500-talet så ingås det slags handelsfördrag mellan Istanbul och Paris. De sågs inte som fiender, de sågs inte som några inträngningar.
Det är som i Frankrike som sultanen knyter sina första band till Europa. Och nu börjar resan mot platsen som en jämlike vid finborden i väst. Men handelsalliansen med Frankrike gör ju inte att Suleiman lyckas skaka av sig Habsburgarna. Ferdinand den första, som styr över de österrikiska delarna av det habsburgska väldet, vägrar låta Suleiman ostört ta över Ungern. Så efter att osmanerna har trappat ner sin närvaro där, utropar Ferdinand helt enkelt sig själv som kung och erövrar successivt området. Något som givetvis inte kan tolereras från osmanskt håll. Så ja, ni gissar rätt. Efter bara några års vila blir det dags att packa lårarna fulla med soldater, kanoner och tross, lasta hästar och kameler och dra ut i krig igen, med kompassen ställd mot Ungern. I vanlig ordning skickas en minst 100 000 man stark armé iväg nordväst. Och i vanlig ordning blir fälttåget en vidrig historia, med fruktansvärt väder och förfärliga umbäranden. Samma visa igen, skulle man kunna säga. Men den här gången är slutmålet nytt och järvt. För Suleimans armé kommer inte stanna i Ungern, utan marscherar vidare mot Europas inre. Ferdinand den förstas högsäte, Wien. I september 1529 inleds belägringen. Hittills har Suleiman ett fläckfritt CV. Inga krigsnederlag. Men nu är första plumpen i protokollet på väg. För här utanför Wien är det inte bara stans bastanta försvarsmurar som utgör ett problem. Det har blivit sent på året och en ny fiende gör entré. Kung Bore i sin kalla vinterskrud.
Här trodde nog osmanerna att de skulle ha framgång här också. Men så blev det faktiskt inte riktigt. Vintern spelar en roll. De kör fast utanför Wiens ringmurar. Wienarna hade kallat in förstärkningar. Och osmanerna å sin sida, de gjorde 3 misslyckade stormningar och wienarna slog tillbaka. Det var nog oväntat. Det blir ingen framgång här.
Redan i oktober känner Suleiman misslyckandets beska smak. Belägringen hävs och trupperna retirerar. Men trots att allt gick åt skogen firar sultanen och vägrar prata om det som ett nederlag. Soldaterna får lika mycket krigslön som om de hade segrat. Och utåt visar Suleiman bara glädje över hela företaget. Men innerst inne darrar kanske en sträng av oro. En pockande känsla av att det här kanske är vägs ände i väst för hans imperium. Och att han kanske just här har passerat toppen av sin karriär. För snart kommer expansionsyran att bytas mot något annat. Ett mörker av misstänksamhet och paranoia är på väg att omsluta sultanens sinne. Och dra med sig inte bara honom, utan också hans familj. Och de han har närmast hjärtat med i djupet. Åren efter den fruktlösa belägringen av Wien blir slitsamma för Suleiman. Hans mor dör och konflikterna med den habsburgska Ferdinand fortsätter. Och ovanpå den surdegen har han också hamnat i trubbel med Safavidriket, ett stort persiskt imperium öster om Osmanska riket. Men 1536, när Suleiman är i 41-årsåldern, närmar sig något som kan pigga upp stämningen och livet en smula. Det är dags för fest. Ett riktigt spektakulärt kalas. Istanbuls gator är fyllda av sång och dans. Och upprymdheten går nästan att ta på. Men mellan trummornas ihärdiga smattrande, blåsinstrumentens gälla stötar och cymbalernas ringande hörs viskandet. Det skvallras, spekuleras och görs stora ögon. För ingen har tidigare varit med om eller ens hört talas om något liknande. Sultanen och hans favorit har gift sig. Och det är verkligen något som sticker ut.
Ja, det var som sagt ovanligt att få en drottning vid sultanens sida. Och Roxolana blir då helt enkelt inte längre någon av de här haremsdamerna, utan hon får en alldeles egen position i den kejserliga hierarkin.
Istanbul är klätt i sin vackraste dräkt. På hippodromen, hästkapplöpningsbanan, kämpar riddare i turnerspel. Och exotiska djur som giraffer paraderas framför gapande åskådare. Men allra mest gapar de kanske åt den position som Roxolana nu har uppnått. Fajterna med den tidigare favoriten Mahidevran har varit många. Och till och med gått till handgripligheter. Men nu är hon helt utmanövrerad. Och Roxolanas status som herre på teppan är odiskutabel. Men alla är inte lika exalterade som Suleiman över den nya ordningen. Från sin plats i den innersta kretsen blickar Ibrahim, sultanens gamla vän, med tvivlande ögon på det som händer. Roxolana betraktar i sin tur Ibrahim med ett lika klentroget uttryck. Och så inleds en maktkamp som kommer innebära slutet för en av dem. Ända sedan Suleiman blev sultan, för över 15 år sedan nu, har Ibrahim stått vid hans sida. Han har visat sig rådig och rätt ut problem både militärt och administrativt. Men på senaste tiden har vänskapen blivit lite ansträngd.
Den blir allt mer spänd och det kan väl ses som ett led i maktkampen. Och det sprids en massa rykten om Ibrahim som nu är storvisir, det vill säga sultanens närmaste man. Att han skulle ha samarbetat med fienden. Eller att Ibrahim hade andra planer, nämligen att ersätta Suleiman med någon som stod närmast i tur. Det finns inte mycket belägg för det där, men det är uppenbarligen så att Suleiman tror på de här ryktena.
Och dessutom kan Ibrahim inte bara låta bli och framhäva sin egen förträfflighet. Börja prata om hur mäktig han är. Kanske till och med mäktigare än sultanen själv.
Ja, det var väl mycket obetänksamt av honom, alltså att maktens ära och insignier har stigit honom åt huvudet. Och högre än så här kunde han ju inte komma om inte Suleiman försvann. Så att här fanns en riktig konfliktanledning naturligtvis också.
Suleiman surnar såklart till när han får höra om Ibrahims skryt och skrävlande. Så här kan det inte fortsätta. Och kanske är det sant, det som pratet säger. Men informationen kan också vara en smula tillspetsad. För källan, sägs det, är framförallt en person som ivrigt viskar små rykten i sultanens öra.
Det sägs att det är Roxolana som har börjat sprida dem för att hon vill bli av med Ibrahim. Hon är ju nu då, så att säga, ensam är hon ju inte, för det finns ju en massa konkubiner där. Men hon har ju mindre konkurrens än tidigare. Så hon kan utnyttja sin ställning på ett helt annat sätt.
Varje ord om Ibrahims svek känns kanske som små dolkstötar i Suleimans hjärta. Något måste göras. Något drastiskt.
Topkapi palatset, Istanbul, 14 mars 1536. Dörren till sultanens kammare öppnas och Suleiman bjuder sin gamla vän att sitta ner. Ibrahim tar glatt plats vid bordet och som så många gånger förr delar de två kamraterna mat, dryck och berättelser. De pratar om allt möjligt. Gamla minnen och historier från förr blandas med planer för framtiden och drömmar om imperiets fortsatta glansdagar. Deras ansikten lyses upp av oljelampornas fladdrande ljus. Och utifrån hörs ljuden från den svarta turkiska natten. Men i skuggornas spel dansar något omärkligt förbi. Och mellan raderna gömmer sig något dunkelt. En gnagande misstro och onda aningar har smugit sig in mellan de två männen. Kanske förstår båda vad som väntar i gryningen. För samtalet fortsätter långt in på natten. Innan de båda kamraterna till slut bryter upp. Tar farväl och går till sängs. Var och en i sitt gemak. När morgonrodnaden väcker världen stiger Suleiman upp ur sin säng. Men i Ibrahims rum rör sig ingenting. Där är det tyst och så ska det förbli. För storvisiren har tagit sitt sista andetag och de blodstänkta väggarna vittnar om att han inte stilla gått bort i natten.
Så länge som Suleiman satt vid makten skulle inget ont hända Ibrahim. Så var det lovat. Men sultanen är en krass realpolitiker. Gamla vänskapsband och hedersord kan inte gå före rikets säkerhet. För om ryktena är sanna, om Ibrahim börjar famla efter mer makt, kan det bli förödande. Någon som han, en stark ledarfigur som har tumme med armén, kan ställa till svåra problem. Men mordet skickar chockvågor över hela den diplomatiska världen. Den osmanska härskarens högra hand, som visat sin duglighet både på slagfältet och vid förhandlingsbordet, brutalt avhuggen. Och det här är en sida av Suleiman vi snart ska få se mer av. För Ibrahim är inte den sista i sultanens närhet som tvingas betala ett ofattbart högt pris. Kanske sörjer Suleiman förlusten av sin tidigare bundsförvant. Men livet som sultan kräver snabba ryck och han har mycket att stå i. Den nu runt 40-åriga regenten måste försvara sitt rikes gränser. Och fortfarande finns drivet att utöka dem ännu mer. Vilket förstås leder in i åratal av krig och konflikt. Imperiets ok hänger allt tyngre över Suleimans axlar. Och när han så småningom börjar närma sig 50-årsåldern läggs ytterligare stenar på hans last. I form av en privat sorg. Ett liv på 1500-talet är farofyllt. Inte bara för soldater och maktspelare, som närmast kan räkna med att deras liv kan ta slut när som helst, utan också för den vanliga människan. Sjukdomar som hals, fluss och skärlakansfeber, som enkelt kan botas i våra dagar, är allvarliga och till och med dödliga. Utöver det härjar verkliga mardrömssmittor. Pest, tuberkulos och så den extremt smittsamma sjukdom som oftast börjar med influensaliknande symptom och sen går över i vätskefyllda blåsor som dyker upp på hela den sjukas kropp. De fruktade smittkopporna. Och de gör ingen skillnad på den som är född som slav och den som är son till självaste sultanen. Det är som att tårarna aldrig vill ta slut. Den 49-åriga Suleiman är utom sig av sorg. 1543, bara 21 år gammal, tas hans älskade son Mehmed av smittkopporna. Och nu verkar den sörjande fadern inte se någon väg ut ur mörkret. I 40 dagar har han vakat vid sitt döda barns grav och vägrat lämna hans sida. Fullkomligt utom sig av förtvivlan. Hans och Roxelanas första son finns inte mer. Och Suleimans hjärta kommer för alltid vara brustet. Så här kan Suleimans föräldraskap te sig, fullt av kärlek och omsorg. Men det kan också ta andra former. För det är inte okomplicerat att vara sultan. Och på en punkt skär de officiella plikterna rakt in i familjelivet. Nämligen successionsfrågan. Som i det osmanska riket brukar lösas på ett närmast chockerande sätt.
Det var ju inte så att den äldsta sonen hade automatisk tillgång till tronen eller kunde tillträda direkt efter faderns död eller avgång, utan det blev en maktkamp. Och den prins som fanns närmast huvudstaden låg bäst till i en sån här maktkamp. Och när han väl hade fått tillräckligt många på sin sida, då var hans första uppgift att göra sig av med de som hade varit hans motståndare. Och det var ju i grund och botten hans egna bröder. Och det blir ju till slut bara en kvar med det här systemet.
I Suleimans barnaskara finns nu, efter Mehmeds död, 4 söner. Det finns förstås också döttrar. Men de gör ingen skillnad för tronföljden. Den yngsta sonen är klipsk. Men i princip bänkad från start. Inte för att han är just yngst, utan på grund av att han är född med puckelrygg och lider av allmänt svag hälsa. Utöver honom finns 2 vad det verkar ganska så normalbegåvade, friska unga män. Men som kanske inte framstår som några glänsande sultanämnen. Återstår en riktig toppkandidat. Mustafa.
Han rönte stor uppskattning inom de styrande kretsarna. Han hade till exempel starkt stöd hos de här militära elittrupperna, janitsjarerna. Han var mycket omtyckt där. Han var liksom både vacker, vad man kan förstå, och uppträdde också liksom majestätiskt, lite sultanistiskt sådär.
Det låter ju utmärkt. Men för vissa inom det osmanska hovet finns det åtminstone ett avgörande fel med honom. Han är ju som vi vet son till Roxolanas förra konkurrent, Mahidevran. Och om Mustafa blir sultan kommer han alltså låta avrätta samtliga av sina halvbröder. Roxolanas söner. Ett faktum som Suleiman under 1550-talet brottas med mer och mer, ju närmare den oundvikliga dagen kommer. Och det gör förstås också hans fru, som inte stillatigande tänker sig på när hennes älskade söner mördas. Men för att rädda dem måste en annan offras. Mustafa är farlig. Det är budskapet som Suleiman får av den nya storvisiren. Han som nu innehar Ibrahims gamla plats. Sultanen måste passa sig för sin äldsta son, som både är omtyckt av folket och har stort stöd hos armén. Han kan mycket väl tänkas vilja störta sin far och själv ta över makten. Och han ser på Suleiman som en föredetting, allt för gammal och skröplig för att styra riket. Men storvisirens varnande ord är kanske egentligen en upprepning av någon annans. Roxolanas. För sen Ibrahim röjdes ur vägen har hon sett till att ha en god relation med den nya storvisiren. Bland annat genom att gifta bort en av sina döttrar till honom. Och nu sägs det återigen att det är hon som drar i trådarna i kulisserna och dikterar storvisirens ord. Den 59-åriga Suleiman lyssnar. Och så 1553, efter mycket begrundande, visar han en helt annan sida av sitt föräldraskap. I sitt ståndsmässiga tält i Erigli, i dagens sydöstra Turkiet, på väg mot en persisk kampanj, gömmer sig sultanen bakom ett skyddande skynke. Det är uppspänt för att dölja för omvärlden vad som pågår där inne. Men kanske också för att han ska slippa se vad som sker. För till tältet har den 38-åriga Mustafa kallats. Men där väntar inte en kärleksfull far. På Suleimans order har en dödspatrull kastats över hans son. Mustafa slåss som ett lejon. Men till ingen nytta. För när kampen står och väger sägs det att Suleiman kikar fram bakom skynket och ger sina hantlangare en brinnande blick som manar dem till att slutföra sitt värv. Och ett par ögonblick senare ligger Mustafa livlös.
Här går man ganska hårdhänt tillväga även efter Mustafas död genom att man kastar hans kropp så att det blir synligt för alla att han... Det är ju nästan som likskändning. Å andra sidan så balsamerar man hans kropp och han ligger på ett slags lideparad en vecka efter sin död. Så att han blir inte bortglömd, men nog ville man statuera ett exempel alltid.
Suleiman har låtit mörda sin egen son. Och nu går han vidare och utraderar även sitt barnbarn. Mustafas lilla pojke, bara 5 år gammal, visar sig ingen nåd. Gör sultanen det här med lätt sinne? Det verkar inte så. Snarare tycks han tudelad. Ena stunden glad att slippa en eventuell konspiratör. Nästa stund utom sig av sorg och fylld av ånger. Och föräldraskapet ska fortsätta vara en plågsam historia. För de återstående 2 sönerna kommer tvingas kämpa till döden om den framtida titeln som sultan. Och det kommer Suleiman att behöva bevittna ensam. För ännu en gång väller sorgen obarmhärtigt in i hans liv.
Vänner, i mina ögon saknar livet mening utan den älskade. Förnäkte galen i hela världen en bur när den saknar sin ros. Jag förgås på sorgens berg där natt och dag jag stilla lider, undrande vilket öde som väntar mig nu när min älskade är borta.
Ja, 1558 förlorar Suleiman sin älskade, sin klara måne, sitt allt. Roxolana dör runt 55 år gammal. Han begråter sin hustru, men bland folket verkar det vara gladare miner. För Roxolana betraktas av många som en konspiratör, någon som har förhäxat sultanen. Men stämmer den bilden?
Jag tycker att hon har agerat väldigt rationellt i sin position. Hon har spelat på sultanens känslor och utnyttjat sin närhet till makten. Och det osmanska systemet i sig var väldigt rationellt. Hon var en spelare helt i systemets anda, tycker jag att man kan säga.
Efter Roxolanas död fortsätter bedrövelserna. De två sönerna, Selim och Bayezid, är i full gång med att försöka roffa åt sig platsen som tronarvinge. Det osar av komplotter och misstankar mellan dem. Den nu snart 65-åriga fadern Suleiman försöker lugna ner stämningen, men misslyckas. Och 1559 ställs allt på sin spets för bröderna. Efter ett misstänkt upprorsförsök väljer Suleiman sida. Och det blir Selim som vinner sin fars gunst. Den andra sonen, Bayezid, jagas iväg. Men det räcker inte. Sultanen och hans utvalda arvinge kan inte lämna några lösa trådar. Bayezid tas till fånga i grannlandet i öster, det persiska Safavidriket. Och mot en rejäl summa i betalning gör shahen, Safavidernas härskare, grovjobbet. 1561 mördas Bayezid. Och alla hans söner likaså. Den yngsta av dem är bara 3 år. Så till slut har Suleiman bara en son och arvinge kvar i livet. Selim. Men all död runt omkring honom väger tungt på den åldrande sultanens sinne. Och nu börjar också åren ta ut sin rätt.
Människorna ser rikedom och makt som livets främsta erövring. Men i denna värld är en hälsa i behåll vårt mest dyrbara ting.
Så diktar Suleiman, vars ålder nu tickar mot 70-strecket. Och just den dyrbara hälsan verkar glida honom ur händerna. Han är inte längre den unge och vitale man som en gång klev upp på tronen och tog hela sitt rike och världen runt omkring med storm. Men han tänker inte låta lite sviktande fysik stå i vägen och är fast besluten om att inte kliva åt sidan. Selim får snällt vänta på sin tur, trots att riket kanske skulle behöva lite nytt blod i förarsätet. För de senaste åren har det inte gått särskilt bra på det utrikespolitiska planet. Flera militära misslyckanden har följt på varann. Bland annat för att de ansvariga officerarna varit svårt inkompetenta. Enligt Suleiman alltså. Hans lösning blir att ta saken i egna händer. Kliva i fältutstyrseln och leda en krigskampanj. Takterna sitter nog i. Trots att det var 10 år sedan han senast dirigerade sin armé i batalj. Och fienden han ska möta känner vi igen vid det här laget. Så jag ställer helt enkelt frågan, vart är vi på väg?
Ja, de måste ju till Ungern för att kunna möta de kejserliga trupperna.
Just det, Ungern alltså. För att sen ta sig vidare och slåss mot Habsburgarna. Så nu marscherar den osmanska armén, den här gången så många som 300 000 man, nordväst igen. Precis som på de tidigare Ungernfälttågen är det en oangenäm resa i oavbrutet ösregn och störtfloder. Och när de nått målet, Zigetvar i sydvästra Ungern, är det dags för belägringskrig igen. Den 71-åriga sultanen är på plats, men rider knappast i frontlinjen. Han har fraktats dit hela vägen i en vagn. Och största delen av tiden tillbringar han i sitt tält och tar inte emot besök av andra än de allra närmaste. För det som inte får läcka ut är att den store Suleiman är i dåligt skick. Mycket dåligt skick. Men trots hans frånvaro går belägringen bra för osmanerna. Den 5 september 1566 faller staden Zigetvar i en sista blodig uppgörelse med svåra förluster för ungrarna. men vår huvudperson får inte smaka segerns sötma. För under natten till den sista striden har han lämnat jordelivet, ensam i sitt tält. Suleimans död hålls som brukligt hemlig för att inte orsaka oro och uppror. Men det är en klurig uppgift i fält. För snart börjar stanken och flugorna och avslöjar den snabbt förfallande kroppen. Så man får ta till en brådstörtad metod. Sultanens kropp balsameras. Och enligt legenden begravs hans hjärta där på slagfältet. I ett skrin av guld. Men när nyheten till slut, efter 42 dagar, kommer ut, orsakar den en våg av sorg i riket. Suleimans kropp som har förts hem begravs bredvid den älskade hustrun. Och både han och Roxolana lämnar efter sig ett viktigt arv i det osmanska riket.
Man kan väl säga att hon bereder väg för sina medsystrar inom citat. Va? Alltså de här kvinnorna som finns i sultanens närhet. Genom Roxolanas exempel så får de lite mer courage. Och de börjar lägga sig i de dagliga regeringsbestyren på ett sätt som inte hade förekommit tidigare. Och det här pågår närmare ett sekel efter Sulemans död. De gör viktiga insatser faktiskt. De ingår i byggprojekt. De främjar religiösa stiftelser. De bedriver vad vi skulle kunna kalla idag socialpolitik genom att starta skolor och bistå de fattiga med socialhjälp eller vad vi ska kalla det för. Och på det sättet så skaffar de sig också en väldig popularitet hos vanligt folk, de här kvinnorna.
Det finns få härskare som haft så stort inflytande över sitt imperium som Suleiman den första. Och som ledare under det som ska kallas det osmanska rikets gyllene tidsålder är hans arv monumentalt.
Man kan inte komma ifrån att han skapade väldigt goda betingelser. Det var ett modernt samhälle, det var en meritokrati. Där fanns ingen feodaladel som kunde splittra. Det fanns inga maktstrider utanför palatset. Någonting som han lämnar efter sig, det är ju byggnadsverk. Det kan ju turisten som kommer till Istanbul se då. En mängd moskéer och andra byggnader uppförs på hans direktiv och under hans ledning. Bland annat den stora Süleymaniye-moskén som är vars kupol är högre än den gamla kristna kyrkan Hagia Sophia. Och den uppförs ju bland annat till åminnelse och ära av Roxolana. Och det blir också Süleymaniyes gravplats.
Suleiman lyckades med många av sitt livsmål. Hans rike växte sig större än någonsin tidigare. Och han vann respekt och vördnad av Europas övriga ledare. Men den stora framgången krävde sina offer. Går att värdera människoliv och krossade relationer mot politisk storhet? Kanske inte. Men Suleimans ansträngningar och vedermöder kan så här i efterhand verka fåfänga. För det osmanska rikets storhet består inte. Det når sin höjdpunkt under hans levnadstid. För att sen under århundradena försvagas allt mer. Tills det slutligen tynar bort helt. Men Suleiman själv har rätt satt sig fast i det kollektiva minnet. Som erövrare, ledare, lagstiftare, poet och älskare. Suleiman den store. Suleiman den magnifike.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Mårten Andersson, Pablo Leiva Wenger och Julia Öjbrandt.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.